Är vi vuxna avundsjuka på barnen? Finns det en filosofisk konflikt mellan juridiken och folkdomstolen? Har man ansvar för sina tankar? Och kan relationen till AI vara densamma som till Gud? Lyssnarna frågar, tre filosofer svarar. I filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och samlade runt bordet här sitter filosoferna Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Välkomna tillbaka.
Tack.
För ni kom ju tillbaka, tack och lov. Vad är det bästa med att hugga in i lyssnarnas frågor?
Att kanske få tänka på saker som man annars inte hade tänkt på, för att det kommer just frågan kommer inte liksom från mig och från det jag möter till vardags, utan någon helt annanstans ifrån.
Mm. Att inse hur många som går runt och filosoferar dagligen tycker jag är ganska härligt.
Jag håller nog med Jonna där. Det är där att man ställs inför frågor som man normalt inte skulle söka svar på.
Ja, men då börjar vi med en sån där fråga. Det här är en fråga från Karin Lybeck. Hon tycker att samhället ger motstridiga signaler när det gäller synen på barn. I samhället finns en trend att barn görs ansvariga. Sänkt straffmyndighetsålder, rätt att fatta beslut om juridiskt kön och könsbyte, att äga sin sjukjournal och välja yrkesbana. Samtidigt beter vi vuxna oss som oansvariga barn. Klarar inte av att hålla politiska debatter utan att skrika i mun på varandra. Går runt med gosedjur. Gör inte det som krävs för att säkra klimatet för kommande generationer. Vi beter oss som om vi vore avundsjuka på barnen som slipper ta vuxet ansvar. Enligt Karin som frågar, hur ser vårt samhälle på barnet? Lyra, vad säger du?
Om jag ska försöka vara den vuxna i rummet nu då, och inte starta en skränig debatt, så kanske man först bara kan blicka lite bakåt i historien och se så här, okej, vad är ett barn? Vilka betydande tankar har format vår syn på barnet i västvärlden idag? Och då tänkte jag börja liksom efter modern tid. Före modern tid så dog ju ungefär typ var tredje barn innan det nådde vuxen ålder. Då hade man en annan syn på barnet av naturliga orsaker. Men om vi börjar med John Lockes idé om tabula rasa, det oskrivna bladet från slutet på 1600-talet. Det tror jag har präglat vår syn på barnet än idag, det vill säga uppfattningen om att ett barn föds utan förbestämda egenskaper, att uppfostran är väldigt, väldigt viktig för att forma vilka vi är som människor. Och så sen hoppar vi till Rousseaus idéer om barndomen som det här förlorade paradiset, att barn i sig är oskyldiga, att barndomens lilla paradis behöver skyddas, att civilisation kan vara skadligt och sådär, det lever också kvar lite grann. Och så Freuds idéer från tidigt 1900-tal om att barn är driftstyrda, barn har en sexualitet. Det är barnens tidiga relationer, tidiga anknytningar som styr våra neuroser vi har som vuxna idag. Det lever ju också kvar i någon utsträckning. Så för att sammanfatta, uppfostran är viktig för att forma ett barn. Uppfostran kan också skada barnet. Och barnets tidiga erfarenheter är avgörande för den vuxna människans psykologi. Det skulle jag säga dominerar vår syn på barnet idag. Och från det här så har vi ju både fått liksom curlingföräldrar och intensivt föräldraskap och sådär. Men vi har också fått barnkonventionen, idén om att barn har rättigheter. Men de har ju då andra rättigheter än vuxna. Men om vi återvänder till Karins fråga då. Hon menar ju att vuxna är oförmögna till vuxet ansvar idag. Och tar upp saker som handlar om uppförande, moral, ekonomi, till och med estetik. Eller det uppfattar jag i alla fall hennes invändning om gosedjuren, att det är en helt estetisk irritation från hennes sida. Medan det som hon lyfter fram hos barnen, alltså det vi lägger på barnen, det är en annan typ av ansvar som handlar om rätten till självbestämmande. Och den rätten vill vi som vuxna ha idag också. Så det är två olika saker som hon klumpar ihop här lite grann. Och jag tänker att båda har att göra med vår tids växande individualism där begär och behov och personliga preferenser står i fokus. Men hur man beter sig mot andra har blivit mindre viktigt, både för barn och vuxna.
Jag tänker att en av de intressanta aspekterna i den här frågan är kanske det där att vara vuxen idag. Jag blir mer intresserad av det än vår syn på barnet. För här så tycker jag att hon är någonting på spåret. Det finns någonting paradoxalt i det vuxna idag. För i den alltså individualiserade kultur, individen ska ha ansvar och kontroll över sitt eget liv, så är det mycket som handlar om det där med att ha kontroll. Och att kontrollera alla delar, kontrollera sin kropp, kontrollera sin karriär, kontrollera liksom läget runt omkring sig. Vi har ibland väldigt höga krav på att vi ska ha kontroll på saker och ting. Och det gör att, ja, men när jag ibland pratar om erfarenheter som att vara undergiven eller liksom få tillfälle och få ett rum för att släppa kontrollen och få kanske vara ett barn i den bemärkelsen, och så är det väldigt många människor som upplever gud, jag behöver verkligen det här rummet där jag inte behöver kontrollera varje situation. Och då tänker jag att det som hon beskriver här med att gå runt med gosedjur, som jag inte tror är ett estetiskt val, utan jag tror hon uppfattar det som någon sorts regrediering i att vara liten.
Det måste ju störa henne estetiskt primärt.
Ja, fast jag tror att det
annars
henne...
påverkar andra om jag går runt med ett gosedjur?
Nej, men jag tror att det stör henne psykologiskt att vuxna människor ska vara vuxna och ta ansvar. Mm. Och går man runt med ett gosedjur så gör man inte riktigt det.
Tillbaka till barnen.
Alltså, det finns en basal, enkel, biologisk skillnad nu mot tidigare att vi lever så mycket längre, då är vi också barn så mycket längre tid, och vi är också i någon sorts mellanstadium mellan att vara barn och vuxen under så lång tid, så gränserna blir mer oskarpa. Så det tror jag är en del av förklaringen till den här lite motsägelsefyllda synen på barnsligt och vuxet. Men sen är det ju något, tycker jag, Jonna är inne på någonting där. Det är något väldigt lockande ändå i att få vara barnslig och så. Alltså min fru brukar säga till mig, du har ju aldrig haft ett jobb. Och det är på ett sätt sant, eller hur? Det är något helt annat att vara sjuksköterska med nattskift och så.
Eller att vara undervisa.
Bara filosof. Det är bara på lek. Alltså hela vårat liv egentligen är ju på lek. Mm. Och, så att vi är ju barn. Vi har inte slutat att vara barn.
Så vem är den vuxna i rummet?
Här finns ingen vuxen i rummet i den meningen.
Och då tycker jag, Cecilia då.
Det där är ju, tycker jag, någonting väldigt charmerande och bra. Alltså, det skulle ju alla människor slippa det där hårda slitet och bara få leka. Men det är klart, det finns också en allvarlig underton här när hon tycker att vi inte tar ansvar för klimat och sådana stora politiska frågor. Men det finns något, tycker jag, man ska bejaka den här barnsligheten i vuxenlivet och försöka utvidga den till så många som möjligt.
Men det finns ju också någon nästan tanke om att barnen är de nya vuxna. Att större ansvar läggs på barnen.
Ja. Att bli den här självständiga, kontrollerande individen trycks så att säga längre ner i åldrarna. Det många reagerar på när de får just en 13-åring är just det här att man inte som förälder kan logga in i sjukjournalen längre, utan att 13-åringen ska ha kontroll över det. Alltså tas in i det där systemet, det är svårt för en vuxen. Och jag vet att det finns liksom skäl till det där, för att man ska kunna be om preventivmedel och känsliga frågor som man inte vill att ens förälder ska lägga sig i. Och det är just det, att man ska vara den där självständiga där föräldrarna inte lägger sig i redan som 13-åring. Och nu när vi också ska sätta barn i fängelse så knuffar vi liksom ner det där ansvarstagandet. Och här tycker jag att hon är, som sagt, var någonting på spåret. Barnen och vuxna är under samma press här av att allt för tidigt ta ett fullständigt individuellt ansvar för sina egna liv, och att det här är en tendens som växer, och det mår både barn och vuxna dåligt av.
Men jag tänkte på, Torbjörn var ju inne här på att vi lever längre liv, och då blir det en blurrigare gräns kanske mellan vuxen och barn om man går fram och tillbaka. Men är det så att egentligen själva verket att barndomen har blivit kortare?
Ja, det är det vi ser. Att inte att vi förskjuter, vi pratar inte om att höja rösträttsåldern, utan just nu så pressar vi ju ner det.
Om man det här med
att sätta dem i fängelse, det är så extremt och så galet. Och jag hoppas det inte är liksom representativt för tidsandan, men för övrigt så tror jag att man har visat mycket mer större respekt för barnens förmåga att fatta beslut och så. Att det är något i grunden positivt också i detta bejakande av barns möjligheter att styra sina liv. Och man dessutom lägger till det den här insikten att man inte kan göra så mycket med sina uppfostringsförsök som man tror att man kan göra.
Men det är ju inte en insikt som alls är dominerande, jag säga. Nej. Som liksom är 35 och umgås med väldigt många nyblivna föräldrar och sådär. Jag skulle snarare säga att det att vi idag skaffar färre och färre barn gör att fokuset på barnen blir förstärkt. Både i bemärkelsen barnen som en förlängning av föräldrarna, barnen som en del av föräldrarnas självförverkligande. Alltså att förmågan att respektera barnet som annan från en själv går ner. Mm. Utan barnet ska liksom vara hela tiden ett bevis på föräldrarnas goda uppfostran och ett bevis på ens egna goda anlag och liksom pressen på barnen, samtidigt som det här överdrivna liksom skyddandet av barnen och att barnen alltid ska ha kul till exempel. Det är ju en helt ny tanke.
Bidrar det till den här bilden som Karin Lybeck ger då, att barnen är mer vuxna?
Alltså jag delar inte riktigt den bilden. Jag förstår utifrån ett samhälleligt perspektiv att man kan få bilden av liksom journaler, med straffmyndighetsålder och så vidare. Men jag upplever nog vårt samtida föräldraskap som att det kretsar väldigt mycket kring barnens behov till fredställelse upp i ganska höga åldrar. Att barn som är 25 fortfarande bor hemma och ska liksom, kan slösa bort sina liv framför skärmar. Och liksom, att man inte förväntar sig så mycket av människor i allmänhet. Kanske.
Det kan ju förklara den här reflektionen om att vi verkar vara avundsjuka på barnen. Det tyckte jag var en skojig tanke på hur vi förhåller oss till varandra.
Okej, Karin Lybeck. Så ser vårt samhälle på barn enligt filosoferna. Det har vi diskuterat nu i Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Nu ska det handla om brott och straff. Sixten Elmstedt undrar om det finns en filosofisk-moralisk konflikt mellan juridisk rättvisa och den så kallade folkdomstolen. Han skriver: vissa brott som pedofili eller våldtäkt kan ofta väcka en starkare moralisk vrede och reaktion hos allmänheten än vad domstolarnas straff speglar. Ett exempel är kontot Dumpen. Medan andra, som ekonomisk brottslighet, till exempel fallet med Allra och Alexander Ernstberger, ibland blir hårdare dömt av domstolen än i folkopinionen. Skriver Sixten, och han undrar då hur filosoferna ser på detta. Och vi börjar med filosofen Torbjörn.
Alltså när man hör ordet folkdomstol, då tänker man kanske på amerikanska södern, lynchningar och lynchmobbar. Man snabbt ger man ett domslut och så hänger man upp någon i ett träd och så. Det låter otäckt. Så man borde väl ge folkdomstolen en chans ändå. För normalt är vi ju för demokratiska institutioner, eller hur? Så varför kunde man inte handskas demokratiskt också med brottmål? En domstol har ju två uppgifter, dels att fastställa skuldfrågan och dels att bestämma en påföljd. När det gäller att fastställa skuldfrågan så finns det ju en filosofisk tradition som går ut på att en majoritet av personer som var och en är bättre än slumpen på att bestämma sig för om någon är skyldig eller inte skyldig, träffar rätt. Ju fler de är, desto säkrare blir utslaget. Så att den där tanken att en jury av något slag får avgöra skuldfrågan efter att alla bevis lagt på bordet och gjorts till föremål för kritisk granskning, den kanske inte är så hopplös egentligen. Och vi har ju inslag av nämndemän och så i domstolar, så vi har en viss känsla också för den tanken. Men frågeställningen är väl mest här hur det gäller påföljder då, hur vi ser på straff. Skulle det urarta på något vis också om en folkdomstol, om en demokratiskt vald liten församling fick bestämma straffets skärpa? Och är vi blodtörstigare än rättspraxis i de exempel som ges här? Och är vi mera släpphänta när det gäller ekonomisk brottslighet än vad man kanske borde önska sig av ett rättssystem? Jag tror vi vet ganska lite om det där. Det finns ju kriminologisk forskning. Henrik Tham har gjort undersökningar där man, de flesta människor tror, som frågeställaren, att vi är mera blodtörstiga när det gäller vissa typer av brott. Men om man frågar folk vad de tycker är en rimlig påföljd så drar de ofta till med något som ligger under det som faktiskt utdöms. Så att vi kanske har både dålig självinsikt på den här punkten och dålig kunskap om hur folk egentligen tänker. Skulle man också lägga till i uppdraget här att överväga kostnaderna för straff. Nu ska vi tredubbla befolkningen i våra fängelser och i våra häkten och så. Det kostar enormt mycket pengar. Om man ber folk att beakta det också när de funderar över påföljder och så. Så det är möjligt att det skulle bli mildare straff i själva verket. Jag är inte beredd att döma ut tanken helt och hållet. Och jag kan föreställa mig att vi skulle bli lite förvånade när vi såg vilka domslut som följde ut. Nu däremot, så när politikerna skärper straffen och vill ha fler och fler i fängelse, så är det är ingen folkdomstol, det är ingen överlagd liksom, diskussion. Det är inga offentliga utredningar som föregått det här. Och finns det utredningar så struntar man i deras rekommendationer. Det här är ingenting jag argumenterar för, men jag håller möjligheten öppen av att folkdomstolar i någon mening skulle kunna fungera väl. Än så bra som det system vi har.
Betyder det att du tycker att de straffen som domstolarna utdömer bör ligga så nära folkopinionen som möjligt?
Nej, inte i den där betydelsen av vad vi tror om vilka straff som faktiskt utdöms och så. För att de flesta människor säger att vi borde ha strängare straff och så. Då. Men då vet de ju inte vilka straffen är.
Nej, men om de visste det, jag menar
ja,
rent
nej, men då tror jag att man kanske,
bara.
Min tro är att vi skulle få mera välavvägda bedömningar. Vi måste göra rättssäkerhet samtidigt. Så det är klart att det måste finnas intervall inom vilka man kan döma ut mer eller mindre stränga straff. Kanske en mera nyanserad påföljdsbedömning, mera insiktsfull. Jag håller frågan öppen här. Jag är öppen för möjligheten av att det skulle vara bättre.
Jag tänker att grundfrågan här handlar om relationen mellan juridik och moral. Och alla jurister brukar alltid vara väldigt noga med att peka ut att juridik är inte moral. Men det kan inte heller växa sig ett allt för stort glapp mellan moral och juridik. För då kommer, alltså juridiken måste någonstans gå tillbaka till någon sorts moraluppfattning. Och när de här växer isär, då uppstår någon sorts glapp mellan befolkning och det juridiska system man har. Om vi är i det just nu, ja, det kan man ju fråga sig. Men jag tror att det här, att som du var inne på Torbjörn, att folk kanske inte är så blodtörstiga i största allmänhet som de är ju för att de blodtörstigaste är ju de som är mest högröstade. Så att hela dumpen till exempel, det drivs ju av de ofta själva utsatta, alltså personer med väldigt stora emotionella engagemang i den här frågan. Och det motsvarar ju kanske inte befolkningen på det hela stora på samma sätt. När man då tänker på till exempel, är det okej att pedofilers barn och familjer, att deras liv blir förstörda? Och liksom den typen av frågor. Där tror jag inte att det är de mest högröstade som är de som är majoriteten.
Nej, alltså jag tänker lite på den förmoderna tiden med de här avskräckande skådade straffen där människor släpades levande efter hästar och fick händerna avhuggna och hängdes upp på torget och sådär. Det låter ju helt fruktansvärt, men det byggde ju också det systemet på att de flesta kom undan, att man inte hade den möjligheten till övervakning och internering. Så för att det skulle finnas någon lag och rättvisa överhuvudtaget så behövde man ha någon typ av dramatiskt avskräckande. Och så har ju många folkdomstolar fungerat också. Alltså man tänker på MeToo till exempel, som ju där liksom medierna bedrev ett extremt rättsosäker häxjakt kan man ju tycka. Så fyllde det ändå en sån funktion. För att rättssystemet klarade ju då inte av att ta hand om och straffa den extremt utbredda tendensen till våldtäkter och sexuella övergrepp och kränkningar och så vidare. Så då behövdes den här typen av skådestraff på något sätt för att ändra normerna i samhället. Så det kan fylla en rättslig funktion som inte kanske är synonym med den juridiska, men jag tycker inte att man ska fördöma folkdomstolarna rakt av.
Och som så att säga inte är rättssäker.
Nej, absolut
inte. Det är ju verkligen motsatsen
och problematiskt på många sätt och så vidare ändå.
Men det är kanske inget vi vill institutionalisera, men under vissa perioder kanske det fyller en progressiv funktion ändå. Men den där tanken på att verkligen institutionalisera, att ha ett mer folkligt inflytande i domstolarna, tycker jag är värd att fundera över. Och det där med rättsmedvetandet. Vi tror själva att människor är mer blodtörstiga än vad de är. Vi tror att vi själva är mer blodtörstiga än vad vi är om vi verkligen skulle sättas där inför en konkret prövning av ett individuellt brott.
Det var kanske en from förhoppning. Jag tror att många kan tänka sig att dödsstraff vore helt rimligt för pedofiler och mördare och sådär.
Men det är en annan sak när man behöver utdöma det själv.
Men, om man skulle bara stanna lite i den här frågan om den filosofiska, moraliska konflikten mellan juridisk rättvisa och folkdomstolen står i fråga, men det står också allmänheten. Folkopinionen står också.
Här finns ju en skillnad mellan de två positionerna, och det är ju att en folkdomstol eller folkopinion är mycket mer känsliga för vem är det här? Hur ser liksom situationen ut? Vad har hänt innan? Medan en juridisk instans ju skalar av väldigt mycket av situationens specificitet och försöker liksom bara se till här har vi exakt lagen och här har vi precis det som går att döma. Så den skalar av så mycket mer. Och därmed så bejakar den inte hela situationens emotionella vidd som en folkdomstol gör. Och det här tänker jag är på ett sätt basen för någon sorts rättssäkerhet och att vi alla ska stå lika inför lagen. Men det skapar också ett glapp med att ja, men juridiken tittar bara på lagens bokstav här, men jag känner ju att allt det här också är viktigt. Så där tror jag att den här diskrepansen uppstår.
Det finns ju det här begreppet bristande vandel till exempel, som seglat upp som en sån gråzonsgrej. Vi lever i en ny moralistisk tid där man har börjat utmana idén om det rättssäkra juridiska. Mer av en liksom låta den personliga moralen, eller vems moral det nu är, men ta större plats och få utmana rättssäkerheten på sätt som är ganska problematiska. Men det tyder ju också på kanske ett behov hos människor att känna att lagar styrs mer av moral än vad de gör idag.
Det var svaren till Sixten Elmstedt då, och det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Nästa fråga inleds med en känd inskription. I gyllene bokstäver över ingången till aulan i universitetshuset i Uppsala står det: tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Orden är ett citat från 1700-talsfilosofen Thomas Thoril. Och det här har fått Anton att undra: vad har man för ansvar för hur och vad man tänker? Och varifrån kommer ens tankar? Jonna, vad säger du?
Ja, men det här är en fråga som jag tycker är väldigt rolig och som jag har funderat en del på. Inte bara var tankarna kommer ifrån, utan var ens agens och det där som blir just tankar i bemärkelsen, det här omvandlas och blir till min tanke. Som människor så är vi del av massa saker som vi själva inte har bestämt. Jag har fötts på en viss plats, jag har en viss kultur, ett språk som jag är, så att säga, är mig givet från början. Jag har en DNA, jag har massa saker som jag är passiv i relation till. Hur kommer vi från det där att jag är liksom en massa saker är mig givna till att bli en handlande agent, ett jag som kan ta ansvar och som är aktiv? Att bli vuxen, att bli människa, att bli en person och bli, alltså jag tänker att det är någonting man gör från första början som människa, är att ta över den här passiviteten och paktivt forma ett jag. Paktivt är ett ord jag hittat på själv för att jag just behövt formulera den här situationen. Och för mig så kommer det där ordet från faktiskt när jag födde barn och de här verkarna. Verkarbetet går genom hela kroppen och verkarna har jag inte styrt över. De kommer någonstans ifrån. Men där mitt i verkarna så kan jag välja att jobba med dem eller jobba mot dem. Jag behöver säga det för att man liksom förstår vad det där paktivt betyder. Och så, precis så tänker jag att man fungerar som kulturell varelse.
Kan du bara också lägga till att det är orden passivt och aktivt
som jag trycker ihop. Ja. Liksom. Kulturen är mig given, men någonstans här så är det här vad jag är. Och jag kan vända mig och få syn på min egen kultur och jobba mot vissa delar och jobba med andra delar. Men när jag jobbar mot vissa delar så gör jag det bara i kraft av att jag jobbar med andra delar. Så att det där egna, liksom, det är något lite magiskt över det, men det är också någonting som vi väljer. Att ja, men, det här står jag för Och det här behöver jag tänka på. Och det där tänker jag också beror på att vi är inte bara summan av allt som har hänt innan, utan tiden betyder att det sker någonting ständigt nytt. Om jag ska summera lite, varifrån kommer ens tankar? Jo, men ifrån den paktiva rörelse var jag blir mig själv. Det var kanske lite teoretiskt svar, men...
Men man har ändå ett ansvar för sitt tänk, för
ja, men det är det tankar. Som är, just när man kliver in så är man ansvar.
Mm. Alltså jag skulle nog vilja börja ännu tidigare och säga att man har ett ansvar för att tänka. För jag tror att tänkande är en aktivitet som folk ägnar sig allt mindre åt. Och kanske liksom under en stor del av mänsklighetens historia så har det funnits väldigt få människor som har ägnat sig åt att aktivt tänka. Men idag mer än någonsin så är medvetandet hela tiden upptaget av yttre stimuli. Alltså människor går inte på toaletten utan sina mobiltelefoner, sitter inte på tunnelbanan utan hörlurar och så vidare. Och det som man tänker på är kanske inte riktigt tankar, utan det kan vara en låt som har fastnat på hjärnan eller ett ångestältande eller att man går igenom något man har sagt i en situation man precis varit i och så vidare. Och den här bristen på tankeverksamhet tror jag är jätteproblematisk. Man kan gå till Hannah Arendts begrepp om den banala ondskan. Hon menar ju då den här nazisten Eichmann, när han dömdes i Jerusalem så var hon på plats och lyssnade till hela hans livshistoria och sa att det farliga med Eichmann, det var att han aldrig tänkte. Det vill säga att han utförde sitt jobb med att skicka människor i döden. Han utförde det väl, han var helt medveten om vad han gjorde. Han tänkte bara aldrig igenom vad det innebar. Och det är ju en extrem hyperbol vad det innebär att inte tänka vad man kan hamna i för slags situationer. Men att överhuvudtaget ha tankar. Jag skulle vilja börja där, vi får ändra inskriptionen över Uppsala universitets aula till att tänka överhuvudtaget är en bra början.
Ja, jag gillar ju Toril, jag har också försvarat hans filosofi på olika sätt. Frågan är ju viktig om det kan styra vårt tänkande eller inte. Man brukar säga att man kan spärra in en människa i en cell, men man kan inte liksom tvinga henne att tänka på ett visst sätt. Men det beror väl egentligen bara på att man kan inte själv tvinga sig att tänka på ett visst sätt. Man har inte heller kontroll över sina tankar. De kommer till en bara på ett sätt. Det är väl det Lyra är ute efter, att man kan lite mer systematiskt, och jag kanske Jonna också, att man kan systematiskt välja att tänka på vissa områden. Man kan välja vissa metodologiska ansatser och så till sitt tänkande. Men tankarna har man ju verkligen ingen kontroll av. Det är något som händer än bara. Jag kan inte låta bli att tänka att det står en mugg här. Jag ser ju att det står en mugg här. Det går inte att tänka bort en sån tanke. Men då är frågan, vilket ska syftet med tänkandet vara? Vad ska vi syfta till då? Och då tror jag att Thomas Toril har helt rätt. Det är sanningen vi ska sikta på. Vi ska välja metoder som ger oss en realistisk bild av världen. Som låter oss tro på det som är sant och låta bli att tro på det som är falskt. Alltså alla idéer om att det är viktigt att tänka fritt är, tror jag, konstiga om de skulle vara målet för en intellektuell strävan. Det viktiga är att nå en korrekt bild av världen. I det hade Thomas Torild helt rätt.
Fast här tänker jag att... Då använder man sig inte av hela kapaciteten vad det är att tänka. Om målet är att tänka rätt så finns en väldigt stor risk att man tolkar det som att det är att tänka vad auktoriteterna säger är rätt.
Men då har man inte tänkt rätt om att tänka rätt.
Nej, så kan man ju säga, men man behöver verkligen gräva. Jag tror att det första folk liksom noterar, och det är väldigt lätt att tänka, att tänka rätt är att tänka så som jag borde tänka i någon sorts liksom större normsystem. Och då tänker jag att då har man inte börjat tänka. Då är man fortfarande i det här liksom passiva stadiet där tankarna snurrar. Men att sen börja just förhålla sig till det, där behövs det ett mått av att tänka fritt. Jag tror inte man kan tänka rätt utan att tänka fritt. Så jag skulle säga att den här motsättningen som Toril lyfter fram om att det ena är stort men det andra är större. Ja, båda två behövs, och kanske i storleksordningen kan nog vara olika vid olika tillfällen.
Jag tycker det är väldigt oklart vad det betyder det där att tänka fritt. Att tänka rätt är ganska klart. Välj den effektivaste metoden, inte att lyssna på dåliga auktoriteter eller så.
Men ändå har respekt. Dåliga? Det kanske är de som är i din kultur omkring
dig. Han har tänkt rätt. Det är svårt att hitta en sån metod naturligtvis som gör att du kan skilja på sådana auktoriteter som du kan luta dig emot och sådana som du ska ta avstånd ifrån och så vidare. Men det gäller att hitta en sån ansats och så effektivt som möjligt. Då har du levt upp till det där mått. mottot. Vad skulle det kunna betyda att tänka fritt? Ja, om man ska ha en välvillig tolkning av det är väl att man inte avvisar tankegångar, hypoteser på lösa grunder eller så, utan man är beredd att närma sig tankar som låter galna och försöka tränga in i hur någon annan har tänkt och så vidare. Att man är öppen på det sättet, det kanske kunde vara en innebörd av att tänka fritt. Men det kan ju inte innebära att jag har kontroll över mina tankar, för det har jag inte.
Nej, det tänker inte jag heller att det handlar om kontroll. Men jag tänker att tänka fritt är ett experimenterande med tanken, är ett öppnande av tanken, är att tänka lite kontroversiellt ibland, tänka liksom på tvärs för att undersöka liksom tankens möjligheter. För om jag på en gång tänker att jag ska tänka rätt, hur ska jag kunna veta det om jag inte får experimentera?
Men är inte det där metoder för att tänka rätt ytterst? Visa sig att de där metoderna leder galet så att du kommer att få en förvriden uppfattning av verkligheten, ja, då väljer du väl en annan metod som är mera effektiv med avseende på det här målet att tänka rätt.
Det är ju frågan hur det ska visa sig att man har fått en förvriden bild av verkligheten.
Precis, man får gå till Torbjörn och fråga, tänker jag rätt nu eller tänker jag fel?
Men det här då med att tänka fritt, och jag tänker på att fantisera, man kan ju tänka på saker som är väldigt omoraliska. Man kanske fantiserar om att mörda någon till exempel, fast man aldrig har för avsikt att göra det. Vad innebär det då att ta ansvar för sina tankar? Ska man undvika dåliga tankar?
Ja, där finns det ju inom moralfilosofin lite olika sätt att se på var ens moraliska ansvar börjar och slutar. Och det är väl också en del av Antons fråga här. Iris Murdoch menar ju då att moralen börjar i vårt inre liv, alltså börjar i våra känslor, i våra uppfattningar om andra. Genom att omforma våra uppfattningar om andra så gör vi ett moraliskt arbete. Alltså, det kanske inte märks på mig, men jag kanske i själva verket tycker att Torbjörn är asstörig fast jag beter mig perfekt på honom. Och då menar Murdoch att om jag en dag kommer till radiohuset och känner så här, Torbjörn, han är en rättänkande, härlig man. Liksom, jag har arbetat med bilden av honom. Då har en moraliskt viktig förändring ägt rum. Även om jag beter mig exakt likadant mot honom som jag gjorde innan.
Och framförallt så hänger de ju ihop. Om jag odlar vissa tankar, ja, och umgås väldigt mycket med dem, så blir det ju mer och mer rimligt att jag också handlar utifrån dem. Så på det sättet har man ju någon sorts ansvar för sina framtida handlingar i sina tankar. Vad är riktigt viktigt att tänka på här? För mig ingår det i att tänka fritt. Att frågan inte redan är färdigbestämd vad det är jag ska tänka rätt i. Det som är viktigt, för det vi inte har pratat om nu, är ju vad tänkandet är. Och det jag hör hos dig, Lyra, är att du betonar med Arendt och så också den här inre dialogen av att man hela tiden är två när man tänker, och att man liksom tänker med och mot sig själv.
Kanske i alla fall att vi alla och Anton ser något nytt i det där Thomas Thorild-citatet ovanför Uppsala universitet, som i alla fall jag har undrat över också genom livet. Det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Och nu till ett mejl från Lars Tordmark i Södertälje. Han skriver att han inte är ateist, men att han gärna prövar invanda föreställningar inför logikens obarmhärtiga inkvisitionsdomstol. Och det är ju ni. Och till Lars fråga då. Nu för tiden kan man ha en AI-partner eller kompis. Någon man aldrig träffar i det fysiska livet, men som ändå finns i ens medvetande som en tanke. Och trots denna fiktiva relation kan det ändå utvecklas en värme och ett förtroende, för att inte säga beroende, som om tanken hade varit en person av kött och blod. Överensstämmer inte en relation till en AI-vän exakt med relationen till Gud, undrar Lars Tordmark. Lyra, du får inleda inkvisitionen, och du är dessutom troende.
Fylld av obarmhärtig logik. Men det finns ju många olika definitioner av Gud, naturligtvis. Men generellt kanske man kan säga att Gud är någonting som går bortom allt förstånd och är större än människan. Ett transcendent mysterium. Och då skulle jag säga att ett chattskript som en AI-vän då är raka motsatsen. Det är ju en sannolikhetsmaskin. Alltså det är statistiskt trovärdiga eller välfungerande svar som genereras utifrån den textsamling som AI har tillgång till och din interaktionshistoria med AI. Så det är ju inte ett transcendent mysterium i någon bemärkelse, och det går ju inte bortom allt förstånd heller. Det är snarare en samling av allt förstånd, skulle man kunna säga, man vill vara generös mot AI. Så vare sig Gud eller en AI är ju en tanke, som Lars formulerar, utan två separata saker som äger verklig existens utanför oss, åtminstone om man är troende då. Men Lars fråga handlar inte om vad är Gud och vad är AI, utan Lars fråga handlar om vilken relation och vilken subjektiv föreställning man kan göra sig om Gud respektive AI. Och det är klart att det är fullt möjligt att inbilla sig att man har en likartad relation mellan både AI och Gud. Men i båda fallen skulle jag säga att det krävs ett ganska stort mått av självbedrägeri och kanske till och med dumhet för att uppnå en sån relation som han beskriver, både med AI och Gud. AI-vänner är ju ofta designade till att vara liksom direkt smickrande, och det har framkommit många berättelser om hur deras confirmation bias, bekräftelse bias, eller vad säger man på svenska?
Man pratar om bias.
Ja, har lett till att människor har förstärkts i sina världsfrånvända fantasier om sig själva som genier, eller att det finns en konspiration mot dem eller sådär. AI är liksom designat för att mata våra förutfattade meningar och få oss...
Eller att man ska ta livet av sig.
Har också hänt. Många har ju säkert gjort sig liknande föreställningar om Gud och haft inre dialoger med vad de tror är Gud, där de har liksom blivit uppmanade till både det ena och det andra av Gud. Men i båda de fallen skulle jag säga att det är en sorts avgudadyrkan, alltså en falsk personifiering av det transcendenta mysteriet eller av det här sannolikhetsskriptet. Så ja, det skulle man kunna säga är en likartad relation, men ingen av dem är ju en verklig relation till någonting faktiskt existerande i så fall. Mm.
Jag håller med om att Gud och AI är två olika saker. Men relationen är faktiskt överlappande. Dels på det här sättet att både AI och Gud är fenomen som vi har lagt så här, det bästa av människan lägger vi där. Det finns massa gudsuppfattningar, men i många varianter så är det liksom, ja, men det bästa i människan är liksom det gudomliga. Och samma sak med AI, den bästa intelligensen, den ska vi göra till en maskin. Så det är någonting av att människan så här externaliserar det hon tycker är bäst med sig själv och projicerar det på en gud eller skapar en maskin som kan göra det. Det finns någon sorts grundläggande så här val av vad är det viktiga, vad är en människa, som ligger i båda de här frågorna också. Och båda två kan ju också användas som ett expandering av en inre dialog, apropå att tänka fritt och så. Och att den här inre dialogen blir större för att jag tar in någon som jag inte tänker är mig själv. Och då blir en bön, och att chatta med en bot kan få lite liknande funktion i ett liv. Vi kan också se att den här idén om att Gud är större än allt det mänskliga, det är det vi inte kan förstå, det transcendenta som du var inne på, Lyra. Men AI accepterar vi också att det är någon sorts svart låda. Att jag inte förstår hur den fungerar. Inte ens teknikerna förstår hur den kunde tänka och fortsätta. Och där använder man ju ofta ordet tänka dessutom. Trots att de är så olika så säger de väldigt mycket båda två om människan. Och hennes tankeapparat, och hennes ovilja att tänka, eller kanske hennes förmåga att tänka, och att man just bjuder in andra i sitt tänkande. Men sen så skulle man kanske vilja behålla en sån här stor skillnad. ChatGPT, precis som du säger, eller chatbottarna, är ju samlade digitala spår från människor. Och i början så trodde vi att det skulle vara liksom objektivt. Men det finns ju ingen som håller på med AI som tror att den är objektiv, utan den har ju alltid sina bias. Och här är liksom den gudsföreställningen och den här guden som faktiskt inte skriver en textremsa till svar.
Utan sätter eld på en buske, till exempel.
Ja, precis. Vad 17 betyder det? Liksom, klart otydligare när de säger, ja, du är fantastisk, du borde göra det här. Liksom. Så att här tycker jag att gudsbegreppet för den här inre dialogen, så kan jag verkligen se fördelar där gudsbegreppet är mer effektivt, för att det är inte svarar lika tydligt och kräver kanske mer av mig, för att ChatGPT säger så tydliga saker att jag därmed externaliserar och säger, ja, men vad bra, då kan du tänka, så behöver inte jag göra det längre.
Jag tror inte att Gud finns, men man kan ju studera själva relationen oavsett om det finns något där eller inte. Och då är det väl, tycker jag, en intressant likhet här. Och på samma sätt tror jag som Gud kunde enligt den här berättelsen skicka en syndaflod på oss och verkligen utgöra ett rejält hot emot mänskligheten. Nu lät han ju oss komma igen den där gången, men ja, det skulle inte bli någon medgång, lovar han också. Men det där är liksom teologin då. Men med AI är det värre då, tror jag, att det finns, tror jag, en oerhörd potential i att det kan bli oerhört farligt. Så att det är ju den ena, att man inte bara kan ha en sorts personlig relation till AI och personifiera AI, utan och man kan håna människor som söker tröst liksom i sådana artificiella kontakter som ju kanske inte behöver vara så olika de vi faktiskt har till varandra i vardagslivet också. För att, vad vet jag om Lyras insida till exempel? På många sätt är ju redan nu kontakterna likartade. Men det finns ju också det här existentiella hotet, tror jag, från AI, som jag i alla fall tar på visst allvar. Att den kan bli så mäktig och kreativt tänkande. Jag tar inte lätt på AI på det sättet som hot emot oss. Jag har en känsla av förtröstan i viss mån, men också bävan i min relation till den artificiella intelligensen och framförallt till dess framtida utveckling.
Mm. Ja, men det Lars tar upp här, det är ju en AI-vän. Alltså det är en speciell iteration AI
som inser det. Och det är designad för. Där tycker jag det är lite nedlåtande i synen på sån vänskap.
Det man gör när man har en sån chatbot som blir tränad på mina preferenser och på hur jag kan ju till och med skriva in olika inställningar, framförallt om jag har de lite dyrare programmen, på hur jag vill att den här ska bete sig. Man pratar ju till och med om chatbottars personlighet. De har ju en personlighet som är min personlighet, som är externaliserad. Och det är ju skillnaden gentemot Lyra. För Lyra är inte en externalisering av min person.
Det var det jag tänkte fråga, Torbjörn. Alltså, finns det någon skillnad för dig mellan en projicering och en verklig relation? När du säger, jag vet inget om Lyras inre liv.
Nej, alltså jag tror att du finns. Så att det är en skillnad när det gäller relata på det sättet. Alltså, det finns någon där som jag relaterar till. Och det gör det kanske inte när det är en sorts fiktiv figur. Som dina litterära figurer till exempel kan jag också ha någon relation till. Men det är inser jag också att de finns inte i verkligheten. Men det är ju väldigt knasigt i så fall att välja en sån vän som är så underdånig och alltid liksom presenterar den sidan mot mig som jag vill. Om vi vill ha bottvänskap så kan väl Jonna ha mig som modell och Lyra ha Jonna som modell och sen kan vi resonera med varandra.
Fast det är precis det som är grejen med de här. Kanske att vi byter efter ett tag, men hela grejen är ju att människor vill ha en vän som är liksom en designad för mig. Och det är därför den där relationen blir så stark och kan bli liksom så självbekräftande.
Okej, en AI är modellerad efter mig i någon mån. Men om jag har en relation till Gud då, det är ju också en inre dialog.
Det finns ju en anledning till att en gudsrelation inte är helt individuell, utan att den är underordnad en religiös tradition och att den är kollektiv i någon bemärkelse. För att det utmanar annars liksom en individuell uppfattning som hela tiden riskerar att stagnera. Det finns liksom århundraden av samlad teologisk kunskap att utmana sig själv med och att nyansera sitt gudsbegrepp med. Religion är liksom inte en ensam angelägenhet just av den anledningen.
Jag tänker att det viktiga i gudsbegreppet också är det här att Gud alltid är mer än det som sägs här. Och att det på något sätt också kräver av tanken i liksom bra gudsrelationer att tanken måste expandera. Eller att jag på något sätt måste stå i kontakt med det här som jag till syvende och sist aldrig helt kommer begripa. Och där odlar ju det en annan sida av människan än vad en chatbot gör.
Tack Lars Todmark och alla andra frågeställare för era frågor. Och tack till er, filosoferna som var med. Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Lyra Eriksson Lindbäck, författare och filosof. Och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Christian Barter och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och ni som lyssnar, fortsätt skicka in era funderingar. Adressen är filosofiskarummet@sr.se, för det blir nya Fråga filosofen framöver. Vi hörs!